Altos Reader presenterar Magillre, avsnitt 14, Drakrustningen. Det har gått en tid sedan dess att Sanko lämnade träsket bakom sig och med det utförda uppdraget. Han såg till att betala tillbaka skulden så som en hedervärd man brukar göra. Var det en självklarhet, Sanko? Eller fanns det några tvivel?
Nej, det var nog en självklarhet. Med tanke på att den nåd de ändå visade mig och så var det nog en självklarhet. Det sista jag ville är ju på något sätt att reta upp dem så att oskyldiga drabbas av deras vrede. Det kanske är så att de börjar myllra upp från marken om de inte får det de behöver eller vill ha.
Har hela den här färden i Cabrinsiordens tecken förändrat ditt liv på något sätt nu när du är tillbaka till Moril de Las kanalfyllda gator?
Jag tror jag har lite svårt att sätta ord på vad, men jag tror att någonting i mig har förändrats. Från att tidigare kanske jag har tänkt bara hur man ska klara dagen och liksom, ja, men att skapa, bygga upp en trygg tillvaro efter det att jag har slagit spillo i trakoren och lätt till min flykt hit, så är det precis som att det är någonting som gnager inuti mig om att det finns någonting viktigt framför mig som jag måste förbereda mig på. Men jag kan inte sätta ord på vad. Det är nästan som att jag har glömt bort det eller bara har fått en föraning om att det finns ett öde någonstans. Och det är nog en känsla som jag inte har haft tidigare, utan då man har, ja, mitt liv har väl tidigare präglats av att, ja, men att njuta av livets goda. Och ja, när livets goda rycktes ifrån mig i mitt hemland så blev det väl att, ja, men som sagt, söka efter en ny tillvaro. Men inte höja ögonen eller blicken längre än så egentligen, utan ja, men någonting gnager i mig. Jag vet inte riktigt vad den, men det finns viktigare saker.
Som talesättet säger, det som göms i snö kommer upp i tö. Sanko må inte minnas. I alla fall inte nu, men då stunden är inne, då det är som viktigast, då kommer han att minnas det. Men till dess så ligger det där under ytan. Var sakta börjar påverka hans vardag. Det är en vanlig dag. Och det är mästermestra som har kallat dig till sin handelsbod. Han har skrivit att han har en överraskning åt dig.
Ja, de flesta överraskningar är väl trevliga. Hoppas jag. I alla fall om man skriver ner och förvarnar om det. Så att jag ser nog till att bege mig dit ganska skyndsamt när jag har fått ett meddelande om att jag ska komma dit och klura väl, eller fundera väl på vad det kan tänkas handla om.
Och du kommer till handelsboden, kliver in som vanligt genom personalingången på baksidan, kommer in i den lilla lagerlokalen där och du kan se hur det lyser bortifrån mästermestras kontor. Du kan se också att det verkar vara en annan person där. En alv som verkar sitta och tala med mästermestras.
Jag går väl in med lugna men ändå liksom, ja, ganska ljudliga steg. Så att så ingen misstar det för att jag liksom smyger in. Utan, ja, men, och får jag ögonkontakt så så vinkar jag lite glatt och jag rör mig ditåt.
Och du får ju det med Mästare Mestra som ser dig, och han skiner upp och vinkar dig att komma framåt.
Då sträcker jag lite grann på benen och skyndar på plattfötter. God dag. Ni bad mig komma.
Ja, Senko. Detta är Sarvin. Sarvin, detta är Senko. Senko den tappre. Senko vapenmästaren. Senko, handelsmännens främsta bundsförvant. Senko, befriaren. Detta är en hjälte som har fått många namn genom sina hjältedåd. Vad går igenom ditt sinne när du hör alla de här titlarna som han radar upp inför den skogsalv som sitter där och kollar och betraktar dig?
Ja, rent instinktivt så vet ju från tidigare erfarenheter att när någon börjar kasta massa positiva epitet efter en, så brukar det komma någon typ av förfrågan om en gentjänst i efterhand. Att, men han är så stor och mäktig. Kan du hjälpa oss med det här? Så ett visst mått av misstänksamhet kanske. Även om, vad smörjer han upp mig för? Kanske en så här bakomliggande tanke. Men ja, lever glatt. Och sen sträcker jag fram min hand mot Sarvin som för hälsa. Senko, en ära att träffas. Och ni är?
Mitt namn är Sarvin, en av skogsalvernas främsta rustningsmästare, i alla fall i skogen Guyana. Jag blev ådlagd av mästare här att ta hand om dina drakfjäll, och jag har gjort dig en rustning som ska vara värdig er. En hjälte med så många titlar.
Glad som ett barn på, julafton firar man ju inte riktigt. Men, men motsvarande så skiner jag nog upp med hela ansiktet. Är det sant? Får jag prova?
Ja, det får ni absolut göra. Säger han och reser sig upp och börjar kliva bort till sin packning där för att öppna upp den. Jag hoppas att rustningen ska passa er alldeles utmärkt. Jag har bara haft Mäster Mestras uppgifter att gå på rörande er storlek.
Jag förstår. Sitter lite tajt, och får jag väl se till att skära ner lite grann på fisken ett tag. Men får jag?
Han tar fram den drakskinsrustning som de här drakfjällen nu har blivit. Du känner när du tar emot dem att de känns lätta, smidiga, på ett sätt som du inte trodde rustningen skulle vara.
Den är fantastisk! Och kolla, den sitter jättebra! Det kommer... Ja. Vilket bra ögonmått Mäster Mestra måste ha haft.
Ja, jag ska ju inte säga som så att det är första gången jag har beställt rustningar.
Nej, det är klart. Ni har ju en stor kunskap och kompetens. Jag sneglar nog emot en spegel som står lite längre bort i lokalen och ser mig själv liksom reflekteras i den här spegeln. Och för första gången egentligen sen patadueller så står jag nog på något sätt beundra mig själv. Även om jag kanske gör det på ett annat sätt nu. Att ståendes där i någonting som... Ja, men drakskinsrustning är ju någonting som väldigt få att överhuvudtaget ens se. Än mindre att ha uppsydd åt sig själv. Eller tillverkad för sig. Så att, de här epiteten som han gav mig om med lite hjälteklingande sjunker vi kanske in lite grann. Och jag står där och beundrar synen av mig själv i spegeln lite sådär halvnarcissistiskt. Vilket kanske lite ovant mig, i alla fall på senare tid. Ja, jag vet inte hur jag ska tacka er, Sarvin, för ditt fina arbete.
Om ni bara tar och utnyttjar den väl och gör gott, så är det tack nog för mig. Det glädjer mig att se att den bärs så bra som det gör av dig. Jag hoppas att ni brukar den väl.
Det ska jag göra, och jag försöker alltid göra gott om jag kan. Och om ni någon gång i framtiden behöver hjälp, så hjälper jag er gärna.
Och om du, Sanko, någon gång har vägarna förbi Gojanas skogar, så tveka inte att skicka mig ett budskap.
Nej, det vore häftigt att få uppleva en så stor alvskog. Jag har hört mycket gott om alverna.
Och alverna kommer att få höra mycket gott om er. Mäster Mestras har fyllt i mig om era bravader på den korta tid som ni har spenderat här i landet Magilra.
Ja, jag gör bara så gott jag kan. Men det glädjer mig att det är omtyckt av andra. Som sagt, jag tackar så mycket för ert arbete. Nicka vänligt och... Har nog svårt att liksom stå att låta bli att stryka på rustningen liksom för att känna hur den sitter mot huden. Precis som ett barn som har fått en sprillans ny leksak som man har längtat efter länge.
Och den sitter verkligen perfekt. Det är ett oerhört skickligt hantverk. Du kan skriva upp dragskins rustning med en absorbering på 6.
Och jag slås nog av hur otroligt mycket lättare den är jämfört med... Jag har ju använt i tillfällen använt tyngre rustning.
Ringbrynja.
Ja, som kanske tar emot lika mycket stryk, men påverkar ens rörlighet på ett helt annat sätt. Som gör en tung, som gör en trött. Det här är ju som, ja, väger inte mycket mer än kläderna. Fantastiskt hantverk.
Sarvin ler och vänder sig sedan om mot Mäster Mestras. Och fattar hans hand för att ta ett farväl innan han vänder sig om mot dig och ger dig en respektfull nick och börjar försvinna utåt. Hur spenderar du resten av dagen efter detta glädjerus?
Ja, först stämmer jag nog av med Mäster Mestras om det finns någonting att göra. Sådär, för att det är ju... Ja, finns det någonting man kan hjälpa till med under dagen, så vill jag nog gärna göra det, men...
Det finns ju såna här enklare sysslor, alltså kan du ta dig till den här platsen med det här föremålet? Det är värdefullt, så du behöver en vakt för att komma dit. Det är därför jag inte vågar skicka det med en kanaltaxi. Så det är lite såna där små ärenden, men inget så jättebetungande.
Nej, men då gör väl jag de ärendena, och sen när arbetsdagen börjar nå sitt slut så kommer jag nog... Jag kan väl tänka mig att jag under den här tiden kanske har hunnit skaffa några... Ja, men kanske några andra som jobbar i för eller med Mäster Mestras. Som man börjar bli lite bekant med. Att man kanske efter jobbet bestämmer sig för att slå sig ner på något värdshus och ta sig ett stop och äta lite gott tillsammans.
Såklart du har. Du är ju en väldigt social person, så du har inga problem att ju skaffa nya vänner. Stämningen har varit god under kvällen och det är en väldigt, väldigt trevlig dag. Kvällen kommer ju dock att ta slut. Det sker varje dygn. Och när kvällen tar slut så följer ju natten, och det blir ju dags att börja ta sig hem för att sova. Du har ju ett fast jobb nu. Du har inte längre kris i kassan. Så frågan är om du fortfarande bor på värdshus, eller har du gjort en investering i en lya här i Moril Dillas?
Jag skulle nog tro att när jag liksom ändå kom till den här sitsen att jag hade någon typ av anställning med en trygg inkomst, så har jag nog sett till att jag har något litet, ja, inte skrymsle, men ett eget boende. För i långa loppet så blir nog inte det dyrare än att bo på ett värdshus. Och jag tror att ha något eget ger nog ändå mig lite mer ro. Så jag kanske har hyrt in mig på en övervåning i något litet hus eller så. Kanske inte har köpt ett eget hus.
Har du färdigheten administration juridik?
Nej.
Du har ju då ordnat ett kontrakt där du bor. Det är ju sånt här litet ganska liten lägenhet där som är en övervåning. Men det är ju, det ligger ju precis vid en av kanalfarterna där, så du, när du öppnar fönstret så kan du ju se ut över själva kanalen. Du ser ju den här lilla piren som finns där ute där man kan kliva ned, och du vet ju också de här kanalbåtarna som passerar förbi. Det finns ju en del av dem som är som en kanaltaxi som kan stannas och eskortera dig. Det finns ju även en del gator och sådant där, en del broar över vissa av kanalerna, så det går ju också att röra sig. Men du har ju lärt dig att den atmosfär som finns här i staden, den innebär ju ofta att man tar en av kanaltaxierna.
Ja, efter att ha varit här några veckor eller rent av månader så börjar man ju nästan, ja, inte som en infödd, men ändå liksom följa de lite seder som finns. Så när det är dags att röra sig hemåt så tar jag nog samma typ av färdmedel eller färdväg som någon som skulle vara hemmahörande här från början gör. Så är det så att bedömningen är att jag tar en båttaxi, så gör jag det. Eller på vägen hem.
Mm. Du kommer ju hem och börjar göra dig ordning för natten. Hur berusad är du? Om något alls.
1-2 stop öl kanske. Vilket gör att ja, jag har ju vid ganska god fysik. Så att det är inte så jag raglar på något sätt, utan lite mer glapp i näbben bara kanske. Pratade, har blivit extra pratsam.
Du har hängt av dig din dragskinsrustning. Jag vet inte, men jag får intryck att den också hänger så här väldigt, väldigt syrlig också. Bara för att du ska kunna betrakta den nu här på kvällen.
Ja, speciellt nu första så hänger jag nog nästan upp den. Om jag hänger upp den liksom på stolen precis bredvid sängen. Så att det ska vara det sista jag ser innan jag somnar.
Man ska beundra sina egna bravader. Du har klibbit bort för att liksom göra den sista nattvättningen innan du går och lägger dig. Det är en lugn stämning. Du kan ju höra ljuden utifrån den morildilasiska natten då. Hur du kan höra ljudet av sångdans från någon närliggande taverna och lite fåglar som ger läten för sig. Det här bryts dock av ett rejält knackande på din dörr. Hårda, tunga knackningar.
Vem är det?
Du kan höra en röst som är, den är lite djup och svarar dig.
En möjlig arbetsgivare. Jag skulle vilja tala med er Sanko, vapenmästare och befriare.
Ja, vänta, jag ska bara ta på mig nattsrocken. Se väl till att ta på mig morgonrocken, stoppar på mig, i och med att jag inte riktigt vet vem det är, stoppar på mig en dirk innanför morgonrocken.
Ja.
Och sedan öppnar jag dörren.
Jag vill att du slår ett överklassstil.
Oj då. Hoppas inte är för min fina nattklädsel. En 3 är faktiskt lyckat.
Du kan se att det är en man, en adelsman. Han är klädd verkligen i såna fina kläder. Och han har ett nötbrunt, halvlångt hår som är verkligen väl omhändertaget. Du kan också känna att det finns en doft av parfym kring honom, vilket också stärker det. Många av Magillres adelsmän använder nämligen parfymer. Du kan också se att han bär ett imponerande slagsvärd vid sin bälte, och han har även en ögonmask av tyg som täcker över delen av ansiktet, så, som om det är tänkt för att skydda lite grann hans identitet. Jag är här för ett ärende som ligger i hertigens högsta intresse. Skulle jag kunna få komma in och diskutera det med er? Här ute kan det finnas öron som lyssnar.
Ja, absolut. Ni får be om ursäkt för min klädsel.
Jag förstår. Jag kom när ni började ta och göra ordning för natten, men det är jag som ska ursäkta att jag kom så här sent, men ärendet jag har att dryfta, det kräver diskretion.
Absolut. Välkommen in. Vill ni ha någonting att dricka? Lite te eller ett glas vin?
Tack, men nej tack.
Nej. Stänger dörren efter honom när han har kommit in. Och, ja, det är inte så stort här, men ja, varsågod och slå er ner.
Han kliver in och han lägger märke till din drakskinnsrustning där, och du kan se han stanna till och sedan kolla på er, dig. Och jag ser att ni har sannoliken en sak som få personer bär med sig.
Man kan väl säga att det är lite av ett arvegods. Ni kom å hertigens vägnar.
Jag kommer som ett sändebud från min herre Markaril Margus, vår ärade hertig och borgmästare över Moril de Las. Under en längre tid har man i vissa kretsar varit rädd för att dylerna, de som en gång i tiden grundlade staden, skulle komma tillbaka för att inta eller förstöra den. Man har tagit fasta på att dylernas avund och vrede över att se jorderna lyckas med något som de själva misslyckades med skulle vara så stort att de skulle våga sig på ett skoningslöst anfall. Deras hat har närts under en mycket lång tid, långt mer än 1000 år. Och i deras tankebanor har återtagande av Gikon, som var deras namn på Moril de Las, ständigt återkommit. Tydligen är stunden inne, trots att få tror att det skulle kunna hålla staden om det ens kunde erövra den. Under det senaste året har min herre blivit mer och mer osäker på vilka han kan lita på. Rykten om att dyler har skådats har nåtts hans öron, och han hyser en stark känsla av att hela hovet är i maskopi med dylerna. Dessa misstankar stärks av att min herres närmsta män har försökt gå bakom ryggen på honom i olika ärenden. Han har hittat undan gömda brev som antyder att en statskupp är på gång. Och till och med min herres rådgivare har hört talas med personer som misstänkt samarbeta med dylerna. Jag fick i uppdrag, eftersom jag är hertigens absolut mest förtrogne, att ta reda på vad som egentligen är i görningen. Jag misstänkte att det enbart var rykten för att dölja en helt vanlig statskupp med en baron med ambitioner. Men då flera av mina kontakter i lägre kretsarna kunde bekräfta att man har sett dyler träffas och diskutera, förstod jag att någonting verkligen var på väg att hända. Men det var inte förrän igår som huset verkligen sjönk, som man säger här i trakten. En ung pojke som sedan länge varit känd som en pålitlig informatör åt mig sprang in i palatset förbi alla väktare och mötte min herre personligen. Pojken var mycket illa tilltygad, och han bara stammade fram ett fåtal ord innan han föll medvetslös till golvet. Läkaren sa att han inte kunde rädda pojken och han dog några timmar senare. Det är dock inte allt för svårt att misstänka att läkaren kanske inte gjorde någon större ansträngning. Kanske rent av påskyndade skeendet. Man kan inte lita på någon just nu. Nobel, det pojken sa bekräftar att dylerna inom kort kommer att försöka inta staden. Och jag frågar dig nu, Sanko, vapenmästare och befriaren. Vill du hjälpa oss att stoppa dealernas planer? Betänk att om staden faller, ja, det räcker med att den utsatts för ett anfall för att hoten om blodiga strider ska bli mer än ett hot. Moril de Las ställning som en av Ereps viktigaste hamnar är allt för viktig för oss. Vi vet att det finns krafter som gärna skulle se att staden näpsades en aning. Krafter som gärna såg att, ja, varför inte säga det rätt ut, huvudstaden Munska fick lite av den handel som nu går igenom Moril de Las. Därför vågar vi inte räkna med någon större hjälp utifrån. Vi kan inte ens tala högt av det. För vad skulle hända om hertigen började tala om ett hot från dylarna? Det som inte skulle få sig ett gott skratt av historien skulle kräva att hertigen avsattes. Det är just därför som vi måste utnyttja andra kanaler för att få fram information om vad som pågår. Vår stads framtid står på spel. Vill du hjälpa oss, Sanko?
Under tiden som jag har lyssnat liksom på varje ord han har sagt, jag har ju ändå liksom hunnit bilda med någon typ av uppfattning om staden. Vad är bilden utav borgmästaren eller hertigen hos gemene man? Vad har jag hört exempelvis mästermästras och andra människor som ändå står med nära säga om stadens ledning?
Det som du har fått veta är ju att han är omtyckt. Det är ju en person som är rättvis. Om du jämför mot situationen i Gabrika så var det ju lite mer polariserat. Men här så är det verkligen att den goda Markaril Margus är en omtyckt person både högt och lågt.
Mm.
Men som med allting här i Magillre så har du ju lärt dig att det politiska spelet kan ju vända favörer ganska snabbt utan ens intentioner. Du har ju varit med om det själv och blivit utmålat som någonting bara på rena indicier. Så du kan ju verkligen känna det här med om han skulle börja tala om något gamla dyliskt hot där, så skulle det kunna, ja, förändra den politiska situationen.
Mm. Nej, men naturligtvis så vill jag ställa mig till stadens tjänst. Alltså, Moril de Las har varit en varm och mottagande hamn för mig sedan jag kom hit. Så kan jag hjälpa till så vill jag naturligtvis göra det.
Det glädjer mig. Du kan se att han kollar sig runt i rummet. Sedan när han ser att fönstret står öppet så ser du att han reser sig upp och kliver fram till det och drar igen det och ned gardinen. Och när han vänder sig om mot dig så börjar han ta av sig masken. Och när den faller så kan du se att den man som står framför dig är hertig Markaril Margus själv. Vad går igenom ditt huvud när du ser honom? Är det en överraskning eller är det någonting som du väntade dig?
Nej, det är ju en överraskning. Instinktivt så bockar jag väl lite extra vördnadsfullt. Signalen det skickar också är ju lite grann situationens allvar när han kommer hit personligen, för då är det ett verkligen ett tecken på att han kan inte lita på någon, precis som han själv har sagt, vilket väl spär på den här känslan av att han tror i alla fall att något är på allvar på väg att ske. Ja, en ära att träffas.
Detsamma, Sanko, och jag hoppas att du förstår allvaret i situationen när jag kommer till dig personligen.
Ja, verkligen. Ta det från början. Vad sa pojken?
Jag har inte så mycket information att hjälpa er med. Men det pojken berättade var att dylarna länge planerat att inta Moril de Las. Och de har en bestämd tidpunkt om 6 dagar. Pojken sa att han hade fått informationen från Abinis, matematikern. Genast när han hade fått den begav han sig iväg mot palatset. Men anfölls av 3 mördare. Han lyckades nätt och jämnt undkomma. Han försökte svara på min fråga om hur anfallet skulle gå till, men han var för svag för att tala tydligt nog för att jag skulle förstå vad han sa. Som ni förstår är det mycket bråttom. 6 dagar är det inte mycket tid. Särskilt när man inte vet vad som är på väg att ske annat än det som vi vet är på väg att ske. I första hand gäller det att avlägsna det omedelbara hotet. Om det lyckas är det så osannolikt att dylarna försöker igen. De måste ha starka ledare eller kontakter i staden. Kan dessa tas ut eller tillfånga så kan vi nog posta ut. Annars kan bevis mot förrädarna vid hovet kanske vända sympatier så jag vågar utföra en varning om att vi hotas av en attack. Just nu är det omöjligt för mig för att göra någonting sådant utan att riskera att avsättas omedelbart. Den enda ledtråden som jag har är att pojken fick sin information ifrån Abinis. Och det är där som jag föreslår att du börjar ditt sökande.
Ursäkta mig. Med risk för att säga något plumpt eller klumpigt. Men ni människor, hur kan man se skillnad på en dealer och magiller? Ja, min erfarenhet av dealerna är ju obefintlig. Finns det några tydliga tecken? Alltså vad jag ska hålla ögonen öppna för? Det är ju så att, ja, hos ankor så är det mycket lättare att se skillnad än vad det är mellan er människor. Vi har ju lite olika färgteckning och sådant. Så enkelt är det ju inte mer.
Dylerna ser inte nämnvärt annorlunda ut än oss magiller. Alltså de är ju i grunden ett barbarfolk då som kommer från Nagerskogar. De har ganska robust fysik och är väl generellt även starkare än vanliga människor. Möjligtvis något kortare, men det är ju generella drag. Det är inte som att de sticker ut all för mycket. Säg mig, Sanko vapenmästaren, är ni även en språkmästare?
Nej, jag klarar mig hjälpligt här, men
i sån fall tror jag inte ni kan höra det i själva språket, för det finns även en del tendenser till att bryta på barbarernas språk.
Ja, nej, det kommer jag nog ha svårt att, som ni märker, så bryter jag också lite grann, fast åt andra håll.
Det man kanske kan säga är att deras sinnelag är, ja, de har nära till känslorna och har en tendens som många barbarer att kunna agera impulsivt och aggressivt.
Men det kan ju vem som helst göra, beroende på situationen naturligtvis. Men rent generellt, absolut. Den här Abinis, matematiken, det är någon ni känner till. Är han en, ja, nu kanske det är svårt att säga om han är en bundsförvant till er, med tanke på att du inte riktigt vet vem man kan lita på just nu, men pojken kom därifrån.
Ja, Abinis, matematiken, är en av, ja, åtminstone västra Erebs mest skarpsinniga matematiker. Han har oerhört avancerat kunnande. Det sägs att han har en förmåga att kunna räkna ut avstånd med hjälp av blott få punkter. Han har, tack vare sina ekvationer, gjort som så att flera handelshus har sparat in tid, pengar, genom att ta säkrare kurser, effektivisera dem. Det finns få som besitter ett sådant logiskt sinne som Abinis gör.
Ja, jag kan tänka mig att den förmågan att effektivisera handel är ju naturligtvis värdefull. Men han har tidigare varit lojal mot stadens ledning. Jag försöker utröna om han på något sätt om han nämner att det kommer ske om 6 dagar, dels måste han ha fått reda på någonting. Men råkar pojken överhöra det här, eller fick han det meddelandet att lämna till er?
Det sistnämnda. Pojken sa att det var ett meddelande från Abenis.
Och då är det väl rimligt att anta att blev han attackerad för att han ska lämna ett meddelande, så är det rimligt att anta att Abenis är i fara.
Mm. Jag kom och sökte upp dig så fort jag kunde.
Var bor den här Abenis?
Han ger dig en beskrivning till platsen, och det är ett litet hem som går att nå via kanaltaxi då. Du kan slå ett intelligensslag för att se om du kan härleda lite information utifrån det kunnande du har samlat på dig. Och med intelligens menar jag ju då baschans då, eftersom det egentligen är statskännedom du slår för, men du har inte den färdigheten.
Jag har bara kulturkännedom.
En 18 räcker ju inte så långt. Så att,
nej, du kan inte riktigt placera den var det ligger i staden heller då.
Hur snabbt kan jag ta mig dit? Jag frågar väl honom.
Jag skulle rekommendera dig att ta taxi. Det är snabbaste vägen.
Mm. Nej, men jag tänker att då kanske jag rent av ska söka upp honom redan ikväll. Hur kommer jag i kontakt med er om? För jag antar att jag klampar jag in i er hemvist med eventuell information, så kanske det väcker uppmärksamhet också. Eller ska jag uppge något svepskäl för att vi ska ses?
Ni kan lämna ett budskap vid den vita bron. Och du vet ju att den vita bron är ju en av de stora broarna som går över en av de större kanalerna, byggd i en väldigt fin vit stensort som givit dess namn då. Och den är ju så här utsmyckad med massa olika djur och monster och sånt där. Lite gargoyle utsmyckningar också vid brofästena. Mm. Lämna ett meddelande där i drakens käftar, så kommer jag kunna kolla det, eller åtminstone få veta när det är levererat ett meddelande.
Och om det är riktigt, riktigt brådskande, ska jag söka upp er då?
Om det är riktigt brådskande, gör det, men då ska det vara riktigt brådskande, för om du agerar på det så då kommer rykte att sprida sig, och då vet de att du gör någonting för mig, och då kommer det troligtvis nå tillbaka till dylernas öron.
Hur säker är vi på att ingen annan fångar upp ett meddelande som lämnas där?
Man kan aldrig vara 100% säker, men det borde inte vara. Om du är diskret så borde det inte vara några problem.
Nej, men jag ska väl göra ett besök hos den goda matematikern. Är det någonting mer jag behöver veta?
Var försiktig. Som jag sa, dealerna planerar här längre och besitter ett stort hat emot oss. Men det kan finnas andra intressen här som främjar dem. Var försiktig med vem du litar på.
Den här tidpunkten om 6 dagar, är något speciellt som händer då?
Du kan se han verkar fundera efter och sen skakar han på huvudet. Inte någonting som berör staden, ingen firande, ingen fest. Vi har inga utländska digniteter eller liknande då.
Nej, men för jag tänkte ju att när det blir en specifik tidpunkt så är det kanske lätt att det är planerat just till något sådant. Att firar man en stor karneval så är det ingen som tänker på ifall några andra letar sig in. Men inget sånt alltså.
Jag förstår hur du tänker, och tyvärr inte någonting, för det hade ju kunnat ge fler ledtrådar.
Jag måste be mig, eller kolla upp den här matematikern och se till så att ingenting har hänt med honom.
Jag ska lämna er och göra ert värv. Tack Sanko. Tack för att du hjälper Moril de Las mot dylerna. Han sträcker fram sin hand emot dig.
Jag tar väl hans hand och skakar den. Om det var det han ville att jag skulle göra.
Han gör det för att skaka hand med dig.
Och då tar jag den och skakar och nickar.
Han tar farväl och lämnar dig och du gör dig redo för att bege dig iväg. Är det någon särskild saker du plockar med dig?
Med tanke på att pojken hade blivit attackerad så ser jag nog faktiskt till att jag är beväpnad. Ja, jag har min rustning på mig.
Din nya, min nya fina rustning.
Ja. Rustning. Sedan kanske jag, för att vara lite diskret, väljer att ha någon rock eller något sådant eller kåpa lite över. Så att det inte är det första man ser det, att jag går runt i.
Mm.
Sedan beger jag mig. Eller går jag nog ut och försöker hitta någon som fortfarande kör sin båt längs med kanalerna.
Det är ju färre båtar på kväll och natt, men det är en stad som är en av de större i västra Ereb här. Så det är ju inte så att staden somnar helt någon gång. Du kallar på den, kliver ombord och färdas bort till kajen i närheten av Abenis hem. Och du börjar röra dig upp emot den här byggnaden under den sena kvällen. Och det är dags för dig att slå ett slag för att upptäcka fara. I detta avsnitt har vi Jimmy Jonsson som riddaren Sanko Anka och spelledare var Robert Jonsson som även stod för klippning och ljudläggning. Magill är en bok som skrevs av Theodore Powers och gavs ut 1991. I detta avsnitt spelar vi äventyret Dylernas invasion från boken. Altor Swidders temamusik gjordes av Andreas Lundström. Övrig musik gjordes av Aski samt copyrightfri musik. Söker du efter fler poddar i liknande stil som Altor Swidder rekommenderar vi Soloäventyret. Du hittar mer information om den på bortom.nu. Du kan följa oss på Instagram och Facebook som Altor Swidder eller Spela Bortom. Det går även bra att mejla oss på info@bortom.nu. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com/robertjonsson. Det som backar får tillgång till exklusiva poddar och rollspelsmaterial. Jag är Robert Jonsson. Tack för att du har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Marcus Florberger, Niklas Österlund, Fredrik Derefelt, Daniel Lands, Ty Nilsson och Morgan Kullberg. Ert stöd är djupt uppskattat. Tack!